insvept i ett rött täcke, jadevit som en jungfru i tunt silkesflor. Stoppar man den i munnen och den brister mot gommen, ack hur söt det smak. För att rätt beskriva dess färg måste man jämföra den med konkubinens rodnande kinder. Först då kan alla gissa gåtan. Kantonoperasångerskan Hong Xianyu besjunger de välsmakande litchifrukterna från Lingnan i Kantonprovinsen. Texten fortsätter. När litchiträden blommar kan man känna doften 10 000 li, och den länkar de älskandes hjärtan samman, även om de är åtskilda av höga berg eller om floden skiljer dem åt. Jag älskar de kinesiska romantiska skådespelen. Jag lever fullständigt med i handlingen. Och av alla gestalter i världslitteraturen finns det ingen som griper mig mer än den unga nunnan, som av hjärtlösa föräldrar lämnas att växa upp i kloster, och som efter att ha tröttnat på att recitera buddhistiska sutror hon inte förstår, bestämmer sig för att gå ut i världen och dela de enkla människornas lidande och glädje. Och om jag ena stunden, liksom de äldsta tanterna i operasalongen, rörts till tårar över hennes olyckliga öde, så pålar skrattet i den andra när hon på flykt från templet möter den likaledes flyende unge munken. Dessa två unga människors blyghet, när de bedyrar varandra sin kärlek, rör vid mitt hjärta. Hon som tidigare drömt om ett växande barn i sitt sköte förklarar att hon hellre står ut med hugg och slag från en man än att i dimmor av rökelse försöka bli en levande Buddha. Handlingen är hämtad ur operastycket Si Fan, på svenska ungefär att tänka på världen, från samlingen Nie Hai Ji, som betyder minnen från syndernas ocean. I en upptagning från 1959 sjunger den då 70-årige kvinnorollstolkaren Ouyang Yuqian ett stycke ur Kun-operan Si Fan.
Mm-hmm.
I Kanton, i Liorong-templet, talade jag länge med en gammal munk. Han berättade om sina stora svårigheter under kulturrevolutionen. Före revolutionen hade han varit tiggarmunk och gått från tempel till tempel. Allt han ägt hade varit en kappa, en skål och en stav. Nu var han tvungen att bära legitimation från sin administrativa enhet. Under kulturrevolutionen hade han tvingats arbeta inom lättindustrin. Och nu var han pensionerad och hade fått återgå till klostret. Hans pension räckte knappt till altarblommorna och offerfrukterna, sa han. I templet fanns inte längre en enda sutra. Allt hade burits bort och beslagtagits. Jag försökte tänka mig en kyrka utan en bibel. En moské utan en koran. I antikvariatet för utlänningar i Kanton, bara några minuters väg från klostret, kunde man köpa sutror för utländsk valuta. Japanska, amerikanska och europeiska boksamlare bläddrade kräsligt genom de tjocka luntorna. I klostrets bibliotek, i allt ungefär 3 hyllmeter, fanns bara några månadssamlingar av nyheter från nyhetsbyrån Nya Kina, samt några lexikon. Den enda bok som hade att göra med buddhismen var en nyligen utkommen kortfattad översikt över buddhismens historia. Munken förklarade att man tog saknaden av texter som en prövning och att man kunde utföra de flesta ritualer ändå. Eftersom man lärt sig texterna och bönerna utan till, ändå var det svårt att fördjupa sina kunskaper utan källor. Jag frågade om noviser, hur de rekryterades, från vilken bakgrund de kom och hur gammal man måste vara för att inträda i munkgemenskapen. Först kom svaren mycket dröjande och undvikande, att var man bara 18 år så kunde ingen lägga hinder i vägen. Men efter en stund berättade han om en ung pojke som han hjälpt till en plats i ett kloster. Pojkens föräldrar som varit höga kadrer i Hunan-provinsen hade motsatt sig sonens griller i det längsta. De hade försökt allt för att få honom att avstå. Från rena hot till mutor i form av en tv-apparat, bandspelare och så vidare. Från ungdomsbrigaden hade man vägrat utreda om man inte begick självkritik. Och från skolan hade man inte velat utfärda slutbetyg om man inte lovade att komma på bättre tankar. Han hade framhärdat och 2 gånger hade han flytt hemifrån. Den första gången blev han hämtad med stor dramatik av sin far som utövade sitt politiska inflytande. Den andra gången hade det lyckats munken att skaffa honom en plats i ett kloster vid Taiberget i norra Kina. Denne unge pojke hade kommit av egen övertygelse och från intellektuell bakgrund. Men de flesta noviser är föräldralösa eller barn till fattigbönder, ofta från svältdrabbade områden, som inte ser någon annan möjlighet att trygga sin risskål än att gå i kloster. Att försöka sprida buddhismen utanför klostret var förbjudet. Munkarna fick vänta på de troende som kom till klostret för att få svar på sina frågor. Och mottagning hade man bara på kontorstid, från 9:30 till 11:30 på förmiddagen. En dikt av en samtida poet, Beidao, som kom fram vid tiden för demokratirörelsen och som publicerade sig på underjordiska tidskrifter och på den så kallade demokratimuren vid Xidan i Peking, åren 78-79. Dikten heter Det gamla templet.
Den döende klockklangen vävs till spindelnät. I de rämnade träpelarna sprids krans efter krans av årsringar utan minnen. Stenarna som ger eko i den disiga dalen utan minnen. När stigen tog omvägen hit flög draken och de sällsamma fåglarna sin kos, förande med sig takfotens stumma bjällror. En gång om året växer ogräset upp, helt likgiltigt, utan att fråga efter om den herre det lyder i munkarnas tygskor eller vinden. Stenpelaren har sargats. Dess skrift är så nött att den endast kunde tydas i skenet av en flammande eld. Kanske följande levande varelsers synlinje vaknar sköldpaddan till liv i lerjorden och kravlar över tröskeln med sin tunga hemlighet på ryggen.
Enligt traditionen uppfann den legendariske kejsaren Fuxi för snart 5000 år sedan den kinesiska skriften, efter att ha sett en sköldpadda kravla sig upp ur gula floden och på vars skal funnits märkliga tecken. Dessa kom sedan att ligga till grund för spådomar och orakeltexter. En klass av präster och skriftlärde uppstod och skriften fick en helig plats i det kinesiska samhället. Till och med ett bladfragment räddades från förnedringen att bli betrampat. Det var ingen ovanlig syn att människor på gatorna plockade upp papper med tryck och hellre brände dessa än att de kom till någon ovärdig användning, i övertygelsen att de utförde en helig handling. Litteratiklassen fick en allt starkare position och kom att styra samhället, eftersom de utgjorde en länk mellan de gamla vise och sin egen tid. Det var garantin för att de uråldriga riterna tolkades riktigt. Men bland litterati fanns även de som hatade all politik och vägrade befatta sig med landets styre. Deras dagliga arbete med böcker och texter var inte någon karriärstege, utan en kunskapstörst för vetandets egen skull. Berättelserna om visa män som uppger de världsliga ärebetygelserna är många. Hur de vandrade upp i bergen för att meditera och på så sätt komma till allomfattande insikt om världen och livet, ett ständigt återkommande tema i poesi, måleri och musik. Poeten Lojo, som levde på 1100-talet, skriver i dikten Midhöst: alla litteratis vanor har jag äntligen gjort mig kvitt. Inget vinbegär eller längtan att skriva poem får någon makt över mig nu. Bli ändå inte förvånad om jag denna morgon tar fram tusch, rivsten och pensel. Byborna här vill att jag ska skriva ett magiskt tecken att driva bort gräshopporna med. En av de äldsta kompositionerna för Qin som lever kvar är enligt traditionen skriven av Yuan Zhu, en av de sju heliga från bambulunden. En grupp neodaoister som levde på 200-talet efter vår tidräkningsbörjan. De hade dragits undan samhället vars styre de tyckte blivit allt för korrumperat och var kända för sina idylliska eskapader till bambulundar i avlägsna bergstrakter, där de ägnade sig åt själens förfining genom poesi, musik och vindrickande. Stycket vi ska höra heter Jiu Quang, som betyder ungefär galen av vinet. Qin har sju silkesträngar och är ett av de mest svårstuderade kinesiska instrumenten. Det spelas här av Liang Mingyue i en upptagning från 1975. Gemenhet är den gemenes passersedel. Ädelmod är den ädles gravskrift. Se hur de dödas förvridna skuggor svävar i den förgyllda skyn. Istiden är förbi. Varifrån kommer alla dessa istappar? Goda hoppsudden har upptäckts. Varför tävlar då tusen segel på döda havet? När jag kom till denna värld medförde jag endast papper, rep och en skugga. För att innan domen föll föra de dömdas talan. Jag säger dig, värld, jag vägrar att tro. Om 1000 utmanare ligger under dina fötter, räkna då mig som den 1001. Jag vägrar att tro att himlen är blå. Jag vägrar att tro på åskans muller. Jag vägrar att tro att drömmar är falska. Jag vägrar att tro att döden inte hämnas. Om ödet vill att havet bryter igenom sina vallar, låt då det bittra vattnet strömma in i mitt hjärta. Om ödet vill att landet höjer sig, låt då mänskligheten söka sig till nya höjder. Ett plötsligt omkast och nya stjärnor fyller den nu obeslöjade skyn. De är 5000-åriga bildtecken. De är kommande släktens stirrande ögon.
Stjärnorna bleknar bort när fartyget från Shanghai löper in i Ningbos hamn. Båten är försenad på grund av tyfon och från sjätte klass till lyxklass är det fullt. Trots tidigare köpta andra klassbiljetter har jag fått sova i fjärde. Kvavt, inrökt, skrikiga spädbarn, sömnlösa kedjerökare. Och fortfarande ringer musiken från det gamla, förrevolutionära Shanghai i öronen på mig.
Thank you.
I Ningbo i Zhejiang-provinsen är fiskemarknaden i full gång. Överallt ser man folk med fyllda bärkassar. Det är krabbsäsong och ångkokarna fylls med kravlande krabbor som slår med klorna mot locken och försöker ta sig ut. Mörkt rödkokta serveras det med en sås att doppa i. Gjord på soja, krossad ingefära, sesamolja, vinäger och socker. Trött av resan och något smutsig registrerar jag mig på ett över 200 år gammalt värdshus, helt byggt av trä. Med sina långa golvtiljor minner det mest om en slup. Rummen är luftiga, det vill säga har stora springor i mellan- och ytterväggar, och man ser utan vidare in i nästa rum. Jag lämnar mina pinaler och efter att senare i den största privata boksamlingen i Kina, Tianyigu, konstaterat att lärdom och källor trots bokbål och plundringar under dynastierna fortfarande finns i överväldigande rikedom, så bestämmer jag mig för att tvätta bort resdammet och går in på uppbyggets bad. Det påminner mycket om baden i Peking men har sina specialiteter. Bland annat får man inte något skåp att låsa in kläderna i, utan på uppmaning till badhuspersonalen lyfts allting med en stör upp till en krok högt ovanför britsen. Långt utom räckhåll för oönskade händer. Inne i rummet med bassängen värmer höstsolen och röken slingrar sig smekande kropparna mot ett fönster i taket. Efter att ha tilldelats en brits, sett kläderna åka hiss upp under takåsen, så får jag en frottéhandduk, ångande varm, att tvätta mig med. Och delar sedan färdigtempererad dusch med en gammal man. Eftersom det är söndag så är många fäder med söner där. Annars brukar vardagsbesökarna mest utgöras av äldre män som i timmar ägnar sig åt rengörandets ritual. I de olika tempererade bassängerna är åldersgrupperna klara. Från de äldre männen med väl behärskad andningsteknik som tar överdoser i de hetaste bassängerna till de lekande och plaskande barnen i de ljummaste bassängen. En gammal man sjunker ner i det varma vattnet med en sakta väsande utandning som blandas med den varma ångan. Hans panna och det tunna, nästan genomskinliga skinnet över kinderna blänker av svett. Badmästaren arbetar rytmiskt och metodiskt med en torr frottéhandduk över uppmjukade kroppar. Då och då tar han stöd med knät eller spjärnar med en fot mot den han skrubbar. Stora korvar av svett och gammal död hud samlar sig i drivor framför den skrubbandes ögon. Som ett bevis på mästers teknik och styrka. Jag stannar länge i vattnet. Eftersom det var länge sedan jag fått en noggrannare tvagning vågar jag mig på även den varmaste av bassängerna. Hjärtat slår hårdare och hårdare. Solen från taket tränger ner genom ångan och lyser genom det pulserande blodet i mina ögonlock. Framför mig sitter många äldre män som sakta meditativt doppar sina handdukar i kokande varmt vatten för att sedan dra dem fram och åter mellan tårna.
Thank you.
Förvånat ser jag på en man som i hörnet av rummet låter sitt vatten i en väggfast porslinsskål. Den har inget avloppsrör och urin stänker ner över fötterna. Kanske är dess huvudsakliga funktion bara att markera var. Jag blir avbruten i mina tankar av badmästaren som är färdig att ta min smutsiga kropp under behandling. Vällustigt låter jag mina tunga lemmar hanteras och mäster ler självbelåtet varefter högen av smuts växer framför mig. När han är färdig tvålar han in mig och efter ytterligare en varm dusch rullar jag in mig i stora vita handdukar och lägger mig på britsen för att njuta nybryggt te och titta på männen intill som spelar kinesisk schack. Mitt emot snarkar en man ljudligt i sin middagsslummer. På kroken över honom hänger inga kläder. Jag undrar hur han tagit sig hit. Svaret får jag senare när man bär fram hans nytvättade kläder. Badhuset är också en tvättinrättning. Praktiskt om man bara har ett ställ kläder. Badmästaren låter mig förstå att den sovande är en av stamgästerna. Vanligtvis badar man någon gång var varannan vecka. Det finns omkring 100 britsar i salen. Vid fotändan av en brits sitter en man och som det heter reparerar fot, det vill säga ger pedikyr. Med stor skicklighet hanteras olika skarpslipade knivar som påminner om små stämjärn. Naglar kortas och tunnas, hårdheter och död hud putsas bort. I Kina är bad billiga, mellan 30 och 60 öre beroende på badets klass. Till och med en och annan bonde, om man gjort sig en god förtjänst på frimarknaden, kostar ibland på sig lyxen av en grundlig rengöring och välbehövlig sömn innan han cyklar hem till sin by många mil från staden. Efter en skön vila lyfts mina kläder ned igen. Och när jag tar på mig mina kinesiska omlottbyxor fnittrar småpojkarna. Men de äldre männen nickar och håller upp tummen som ett bevis på sitt gillande. En man cyklar framför mig på sin hemgjorda cykel med låg utväxling. En stabil ram av långa, hopsvetsade rör utan bromsar. Bara det nödvändigaste, hjul, tramper och över stången en klövjeväska typ lapptäcke. På den ena sidan av pakethållaren hänger en fet gris grymtande, surrad i tjocka rep. På den andra sidan som motvikt, hans fru i blått huckle.
Det är ett stolt ekipage som sneglar sig fram i Pekings täta trafik. Då och då vid varje stoppljus avbrutet av en språngmarsch bredvid cykeln. Även i Peking är det förbjudet att skjutsa. Men det finns nog ingen annan lag som det bryts så mycket mot som den. Ibland kan man se en hel familj på en cykel. Äldste sonen på styrstången, far kör och mor ger di åt den minsta på pakethållaren. Han som kör framför mig är en lång och kraftig bonde i blå keps. Skjortan är blöt av svett. Målmedvetet närmar det sig en av Pekings större frimarknader, vilka fått en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. Urvalet av produkter som säljs är stort. Paprika, höns, gurkor, ingefära. Varor som man normalt behöver ransoneringsbok för, till exempel ägg, sesamolja, jordnötsolja och fisk. Det är inte bara pengar som cirkulerar. Böndernas tilldelning av spannmålskuponger är paradoxalt nog mycket liten. Och därför är det minst lika eftertraktade som kontanter. Kineser är mycket prismedvetna och man kan ofta se hur de försöker leta fram det billigaste alternativet. En man svär och säger åt jordnötsförsäljarna från Shijiazhuang: har ni gaddat ihop er och bildat någon slags trust? Ni tar ju samma pris hela bunten. Idag är de på den säkra sidan, för de är inte så många. Men är tillgången stor så försvinner solidariteten. Flera hantverkare har sina produkter hängande på kroppen i snören. Andra har mer eller mindre fasta stånd. På fler och fler frimarknader har stadens myndighet låtit bygga tak med långa bänkar under som man kan få hyra. Stadsborna behöver allt möjligt. Från basvaror till delikatesser, hirs och gauliang, liksom grodor och sköldpaddor, fasaner och annat vilt. Stadens ordningsmakt har en ambivalent inställning till det hela. Att man gärna äter tomater och att livsmedelsförsörjningen skulle bli väldigt svår utan frimarknaden kan man inte förneka. Men inkvarteringsmöjligheterna i Peking är mycket begränsade, och att ha skitiga bönder som ligger med sina varor och cyklar mitt ibland de fyra moderniseringarna, det vill man ju inte heller. Utanför diplomatbostäderna såg jag ofta civilklädda poliser tvinga iväg bönderna med mycket brutala metoder. Hårda böter utdömda på sekunden, helt godtyckligt och utan några kvitton. Beslag av cykeln. Eller till och med slag med tillhyggen som armeringsjärn och kedjor. Men att med sin lilla inkomst kosta på sig värdshus, om det nu fanns sängplats vill säga, skulle ändå bli allt för dyrt. Fler och fler drar sig från trängseln på en etablerad frimarknad, hittar ett nytt ställe och snart har en ny frimarknad uppstått. Många har cyklat över 20 mil för att göra en förtjänst på 10 yuan. Något över 30 kronor. Detta inkluderar givetvis odlandet och skörden av produkten. En annan typ av handel som inte kan kontrolleras av staten är den som bedrivs av folkkommuner eller mindre fabriker som säljer sina produkter fritt på gatan. Ibland kan man se en lastbil från någon folkkommun dumpa hela lasten av salladskål eller auberginer mitt på en trottoar och börja kommersen. En Mao Högen, kom och köp! Efter en lång och slingrig färd genom labyrinter av grå gränder kantade av miltals långa murar
som inhägnar hus och gårdar, kommer vi fram till en av de fria marknader där man specialiserar sig på husdjur. Jag känner igen flera av de äldre männen sedan förra året när en kinesisk vän hittade en yoholo av ovanligt god kvalitet. Det är en syrsa som man utfodrar med olika växter. Han har den i en vacker syrsburk av kalebass med lock av snidat elfenben, och han valde den för dess klara metalliska ton när den spelar. Burken, säger han, är värd hundratals yuan. Den är gammal och har växt i en form så att ett mönster finns i relief på den patinabruna ytan. Men botten i burken av lera har han lagt om. Den är bäst om den är sned, säger han. Då är den lättast att göra ren. Han har också en burk av lera. Den är för tjockmagade syrsor som man håller för att de kämpar med varandra. Förr ordnade man ofta syrsfäktningar och satsade ordentliga summor pengar. Men vadhållning och dobbel är numera förbjudet. I burken finns en liten säng och en matskål av porslin. Syrsan spelar, och om man sluter ögonen så kommer visionen av sommarfält omedelbart. I Peking, en stad med lika stor befolkning som Sverige, förstår man hur viktigt det är att ta in en del av naturen i hemmet. Miniatyrträd i krukor med stenar som ska likna berg. Och mängder av kaktusar står i fönstren och på andra ställen i rummen där solen kommer åt att lysa. En av finesserna med syrsorna är att kläcka pupporna på konstgjord väg så sent på året som möjligt, så att man kan hålla kvar sommaren under de kalla vintermånaderna. Flera gånger har jag mitt i vintern stött på äldre män som under sina vadderade jackor i armhålan burit på spelande syrsor på väg till fränder för att hålla privata sång- och skönhetstävlingar eller för att utbyta råd om odling och kosthållning för de små skyddslingarna. Filosofen och diktaren Pang, som levde under 700-talet, skrev: det gångna är redan förgånget. Försök därför inte hålla det kvar. Nuet stannar inte kvar. Försök därför inte vidröra det. Framtiden har ännu inte nått oss. Tänk därför inte på den i förväg. En kvinna står och säljer rostad sötpotatis. Tuggande på det gulröda innehållet under det sotiga skalet betraktar jag en fågelfångares cykel. Den är fullkomligt överhängd med fångst och förvaringsburar, och överallt sticker pinnar ut med fåglar fastsatta i snören och tunna kedjor. Allt som behövs går att köpa. Man säljer levande foder, spindlar, flugor, skalbaggslarver, mjölmaskar och otaliga sorters fågelfrön. Burar med alla tillbehör av matskålar, pinnar och krokar. Duvvisslor att fästas under stjärtfjädrarna på ledarduvor. Det är mest äldre män som har den tid som behövs.
Trastar måste ha god skötsel och skolning om de ska spela vackert. Man måste dessutom vara morgonpigg. Trastarna spelar bäst på morgonen vid soluppgången och tycker om att vaggas fram och tillbaka. Därför måste burkrokarna inte bara duga till att hänga upp buren i, utan ska dessutom ligga skönt och balanserat i handen. En trast som lärt sig imitera många andra fåglar betingar ofta höga priser, men måste obönhörligen avlivas om den lärt sig fula ljud, till exempel imitera en kråka. Då anses den förstörd. Man hyr ut lärarfåglar och i den klara morgonluften fylls atmosfären av fågelsång. En man håller en vit duva i sina händer. Lugnande stryker han den över ryggen och vant rycker han med tänderna ut ytterligare en vingpenna som sakta singlar ner mot marken. Så där, säger han belåtet när han lämnar över den till köparen. Nu flyger den inte längre. Och att hannarna inte flyger långt från henne, det är lika säkert som. Det är en sport att lära sina duvor locka andra duvor till det egna duvslaget. En oskriven lag gör att man får behålla den om den förre ägaren inte kan locka hem den igen. En annan sport, får jag veta, utövades av en man som under slutet av förra seklet, som hade lärt sina duvor flyga in i den förbjudna staden för att skälla riskorn ur magasinen. Det var inte så många korn de kunde ta i näbben, men han hade många. Och med täta flygturer lyckades han få flera kilo per dag. Duvor odlas främst efter färg och form. En bra ledarduva ska inte bara locka till sig andra duvor, bära visslor eller ta saker i munnen. Den ska ha bra orienteringsförmåga och kunna utföra intressanta flygkonster. Kunna störtdyka för att klara sig undan hökar om den används som brevduva. När jag cyklar hemåt igen i den blossande solnedgången hör jag om och om igen det förbisvepande ljudet av duvornas visslor.